Anna, onna,
Hej Nanna. Och
Elias.
Elias.
Skrattade, det var jätteroligt. Vi ska börja spela in och då, det första som hände är att Elias hostar lite. Det tycker jag var jättekul. Hej, vad roligt Anna. Välkommen till det här specialavsnittet. I vårt sällskap har vi inte bara du och jag och vår
Nej.
hund Nelson, utan även
Elias.
Elias, som ska få presentera sig lite mer definierat om en liten stund. Men vi ska prata idag om fantasy.
Ja.
Och det är ju känt faktum att fantasy har inte varit din favoritgenre,
Det har det verkligen inte. Så därför har vi noga tänkt ut hur det här ska gå till och
Ja.
bli trevligt för alla
Ja.
inblandade.
Och
Ja.
då kräver det, dessa teman kräva en god vän och familjemedlem, nämligen Elias. Vem är du?
Ja, jag är bonusson till Nanna
Ja.
och fantasyfantast. Så jag har tagits in som förstärkning här och kommer göra mitt bästa.
Ja, det kommer bli kul. Vi ska ju snacka lite om någonting som ligger oss nära våra hjärtan.
Ja, verkligen.
Och så. Och sen har vi dessutom, och det kan vi kan komma in lite sen då, men det vi gör nu är att vi har ett samtal om fantasy. Men vi har också planerat ett samtal om den första boken i Sagan om ringen. Det blir ytterligare ett avsnitt. Så man kan säga, det
Minst.
blir minst ett avsnitt. Just det, minst det. Det blir minst ett avsnitt på det här temat. På grund av att jag är så väldigt intresserad av det här. Och sen att Elias faktiskt har väldigt mycket att tillföra i den här intressanta
Ja,
genren.
vi får se hur det går och om det går att få igång eller att få tyst på mig när vi väl börjar prata om
Ja,
fantasy.
men
Men
det tror jag.
ja.
Det kommer bli bra. Så bra. Vi tänkte att vi skulle börja med som vanligt att vi ska prata lite om läslistor.
Ja, men först jag vill fråga hur du mår, Nanna.
Just det,
Det har du
det
inte
är
berättat.
mycket bra.
Det vill du
Hur mår
veta.
jag? Jo, men jag mår bra. Vi spelade in det här precis efter jul. Så vi har haft det bra. Det har varit bra. Och
Vi är
väldigt
tillbaka där vi
lugnt.
började också. Vårt
Ja.
första poddavsnitt, våra tre första poddavsnitt spelade vi in vid detta bord. Och Elias, du var också med då, fast inte i själva avsnittet.
Precis, jag
Men du
har
var med och
hjälpt med
hjälpte oss. ljudutrustning och
Ja.
lite sådana
Ja.
saker. Så.
Det är
Och nu
fantastiskt.
är det ju till och med inte bara en hushållsrulles grej utan det är faktiska stativ och vi
Just
har
det.
kommit igång lite så jag är
Ja, du har varit med i det också faktiskt. Vi har haft diskussioner om vad vi ska ha för några slags stativ och sånt.
Jo.
Det är mycket svårare att spela in podden än man trodde från början.
Jag kommer ihåg att det vi pratade om var att det var väldigt många beslut som vi behövde ta.
Ja, just det.
Liksom vad vi skulle heta var en
Ja.
jättestor grej och vad vi skulle ha för jingel och
Just det.
hur vi skulle lägga upp podden, hur många avsnitt skulle vi spela in direkt och hur
Ja.
ofta skulle de komma ut. Vi blev lite så här, just det gick inte att bara börja.
Nej.
Fast vi började bara.
Fast vi gjorde det ändå.
Ja, och sen typ i avsnitt ett så kom vi på vad vi skulle heta för att vi kom på att det går inte att lägga ut ett avsnitt med en podd som inte har ett namn.
Nej, precis. Så vi bestämde vad vi skulle heta. Vi är ju nöjd med namnet faktiskt. Det funkade bra. Det var bra.
Ja, jag
Gutenberg
får
Girls.
vara extra flicka här just för idag.
Ja, men
Ja,
det får vara
just det.
Gutenberg
Boys
Persons.
and girls.
Boys and girls.
Gutenberg persons. Ja.
Gutenberg Persons. Det var lite konstigt där, måste jag säga. Men det är för alla människor som gillar Gutenberg.
Ja. Ja, och Gutenberg var ju en man.
Ja, Gutenberg i
Så
sig var ju en man,
det,
ja, absolut.
jag tycker att det funkar.
Ja,
Ja,
det
det
funkar.
är inkluderande. Ja.
Det funkar. Ja, det är bra. Ja, men hur mår du, Elias?
Jag mår rätt bra. Jag var lite orolig igår när jag kände mig att jag var lite snuvig och så var det så här, du så ska det
Oj,
vara, nu
nej.
ska det vara podcastinspelning och så börjar man snörvla sig. Men det har varit jättelugnt idag så
Vilken
det
tur.
är skönt. Och vi har ju haft vår trevliga julfeeling här. Var det riktigt mysigt. Och nu börjar det bli den här lugna perioden mellan de olika firingarna och så får vi se hur nyår går.
Ja, precis. Alltid en spännande grej.
Ja.
Ja, hur mår du då, Anna?
Jag mår väldigt bra. Jag har haft en fantasyupplevelse på vägen hit.
Ja.
Eftersom jag har åkt på en liten, liten, jättegullig väg.
Ja.
Vi är ju för en gångs skull inte hos mig utan hos dig. Mm. Och du bor ju också på landet ibland.
Ja.
Och då hittade jag en så här slingrig väg liksom, som gick upp och ner. Och det var jättemycket snö. Mm. Och så snötyngda granar. Och små, små hobbithus kan man nästan säga. Ja. Så att jag hade en... Och så kände jag mig inte stressad. För jag tänkte att ja, ja, men jag kommer när jag kommer. Jag tar det lugnt och sådär. Och njöt faktiskt av att köra på de här små vägarna.
Ja.
Det var jättehärligt. Och så också så här, landa lite. Det var lugnt och skönt. Jag hade tid att tänka. Man tänker ganska bra i bilen.
Ja, jag tycker också det. Väldigt
så jag satt, jag stängde till och med av radion och bara satt i tystnad och tittade på granarna.
Ja.
Och de här gulliga husen med alla stjärnor och advents, alla sådana där julpynt kvar.
Mm.
Jätteskönt. Så jag mår bra.
Ja, gud vad härligt det låter. Nej, men jag måste säga att det har faktiskt varit, det har varit en väldigt vit jul här uppe i norra Uppland. Och vi, det är ju extremt vackert faktiskt, det måste man ju säga. Sen är det ju lite läskigt att det blir, att det lite, kan komma lite mycket snö eller att det kan bli lite kallt och sådär. Men så länge vi har varandra här och kan elda och så är det lugnt faktiskt.
Ja, och så kommer de ju och skottar förvånansvärt ofta, så det är skönt så Nelson inte har, har snö upp över öronen.
Ja, gud, det, ja, det är fantastiskt. Det är bra. Ja. Nej, men det är kul. Vad roligt att du hade en bra drive, som du säger.
Ja, mycket mysigt.
Ja, men vi ska i alla fall prata då om fantasy i det här avsnittet.
Gutenberg Girls. Badum, badada.
Och vi tänkte att vi börjar då med läslistorna.
Ja,
som
är kanske lite...
Och det kanske inte är fantasy betonat, men det kan vara det. Så vi får se lite var vi landar där. Men det, vi börjar. Och det är jag som ska börja, står det enligt vårt,
enligt vår strukturen.
Strukturen. Och då är det så att, vad har jag läst? Jo, alltså jag tänkte faktiskt att jag skulle ta upp några böcker som jag har läst nu under min lite mer långsamma tid här i slutet av 2023. Och det är att det finns då, jag har ju då läst fantasy såklart.
Ja, vad bra.
Ja, och då är det så att det finns någonting som heter lite såhär, som är lite mer nytt, tycker jag upplever att det är så. Kanske inte du håller med om, men jag tittar på Elina så här. Men jag tycker att det har varit ganska mycket viss typ av fantasy och sådär. Och det finns en lite mer ny trend, och det är lite så här mysig fantasy som handlar lite mer om vardagliga ting och inte så stora episka saker. Och om det är episka saker så är de på lite mera lugn nivå än de traditionella berättelserna som vi har. Så vi pratar ofta om de stora kraftproven mellan ont och gott, eller en liten person och en enorm makt eller så. Och de sakerna kanske inte sker i de här. Och där, det började, en av de böckerna som jag faktiskt också har nämnt lite i podden, det är då en som heter Legends and Latte, alltså legender och latte, av Travis Baldry. Travis Baldry. Mm. Och det där var en sån här internetsuccé. Alltså det var någon som tittade på det på TikTok och vad det kan ha varit. Och sen har han skrivit en bok som är egentligen en förbok som handlar om tiden före Legender och Latte. Som heter Bookshops and Bondast. Som jag då översatt till lite snabbt bokhandlar och benbitar. Och jag tycker att jag har läst båda de här två. Den andra har kommit ganska nyligen, så det var den jag läste. Och jag tycker att den är värd att läsa innan man läser den första, precis som den är i tidsmässigt är. Jag tycker att det är värt att läsa på det sättet. Men då fick jag liksom feeling, jag ville ha de här mysiga. Och då hittade jag en som heter, det är tre böcker som heter The Tea Princess Chronicles heter de. Och då är det en prinsessa som i första boken, det här är inte någon spoiler, det här hände i första kapitlet liksom. Men det är en prinsessa av typ fem prinsessor som har en särskild så här, initieringsrit där man ska välja åt vilket håll i livet man ska välja. Alltså till exempel, ska man jobba mot militären, eller ska man bli spion, eller alltså vad ska jag göra med mitt liv? Och hon har haft väldigt problem med det. Hon har varit väldigt mycket i bakgrunden.
Alltså just att bli inom militären eller spion, det är liksom mer just den här personen som tänker på det.
Nej, det finns olika vägar man kan gå som kunglig i den här världen.
Ja, som är liksom...
Men det är inte helt, det är inte helt, jag tyckte inte att det var helt så här, oj vad konstigt. Utan jag
tänkte det nu när du sa det.
Ja, jag fattar att du tyckte konstigt.
Men, nej, men det är kul också, för jag tänker att ja, men det är ändå ett relativt vanligt tema, att det är en uppväxt och att man har ett stort val, och ofta att ja, men den här gruppen av varelser måste fatta ett val när de, antingen när de fyller 18 eller vad det nu är. Det är ett återkommande tema i fall. Så det är intressant att jag tänker, ja, men det kan jag relatera till den här grejen, och det gör inte du, för att du har inte läst
och du bara, vad är det här för konstigt?
men det är lite kul att det är en av sakerna vi kommer komma till sen, men det finns en massa av de här återkommande teman.
Troper.
Precis, tropes eller teman eller hur man nu vill. Men jag fortsätter med den här prinsessan som är soldat.
Hon har varit väldigt, alltså hon är väldigt, väldigt osäker på hur hon vill utbilda sig, kan man väl säga då, för att vara mer normal. liksom. Men alltså, hur vill hon gå vidare med sitt liv? Men ett av de val man kan göra, det är att välja att ta bort sin, att välja bort att vara prinsessa, alltså välja bort kronan, eller att vara kunglig överhuvudtaget. Men om man gör det, då stöts man traditionellt sett ut på en gång. Men hon väljer det, och det är inte en, men det är det hon gör. Och istället så förstår hon att det hon egentligen är ute efter är att tjäna mänskligheten. Och sen vet hon ingenting om livet utanför de kungliga dörrarna.
Och det här var ändå mer lite chill för att
försöka. Och det är därför att hon börjar servera te. Det här är lite mer, den här världen är baserad lite på kinesisk, alltså asiatiska traditioner, kan man säga. Och det är väldigt fint. Och den här är väldigt så här myspysig, gullig, massa karaktärer. Också den här tropen om found family som jag pratat om tidigare, som jag tycker väldigt mycket om. Och hon är väl så här, hon är väldigt fin och gullig. Det är liksom väldigt, det är mysigt. Det är, ja, men det är blandat. Och jag har läst 3 böcker om det här. Och jag tycker att överhuvudtaget att det är fint, det är gulligt, det finns lite olika, magin är väldigt olika, det finns olika typer av magiska människor som är magiker på olika sätt. Man är mage eller witch, eller man är, det finns arcanist och så här. Det finns många olika typer av magiska personer och så. Du fattar vad det här är lite.
Precis,
Elias,
men det är återigen fältet typ som är klassiskt.
Men jag tycker att jag gillar den här, och om man är lite intresserad av att läsa någon fantasy som är relativt ny och som är åt det där legender och latte hållet, så tycker jag att det här var väldigt fina. Alltså Tea Princess Chronicles, 3 stycken av Casey Blair. Det var jag har läst. Vad har du läst, Anna?
Jag har ju fått nu en travebok av dig.
Ja.
Jag har ju annars förberett mig inför då vad som förmodligen blir nästa avsnitt.
Ja.
Att läsa första delen i Sagan om ringen. Eller Ringarnas herre. Det här är ju någonting också man kan debattera vad det heter, har jag läst.
Just det.
Men det tar vi sen. Men det har jag ägnat mig åt. Och sen så tänker jag att jag omedelbart ska börja läsa en mycket rolig och varierad trav med böcker som jag har fått av dig.
Ja, jag hoppas att du ska tycka att någon är kul.
Jätteroligt att jag har fått Gogol, som är en sån rysk klassiker som jag faktiskt inte har läst. De här handlar om någon slags inbördeskrig, tror jag, eller något krigiskt har jag för mig. Jag har i alla fall läst om dem. Och sen Per Lagqvist, som jag absolut älskar. Underbart. De har jag läst och kan läsa om. Det är valda dikter, och så är det också hela boken Gestos verkligheten och Barabbas. Väldigt bra. Sen lite trevliga trädgårdsrelaterade böcker. Ja. Du tycker att jag ska börja kriget mot hjortarna?
Ja, men eller jag tänkte faktiskt så här, är det någonting som jag associerar till dig som jag inte idag kanske liksom märker av så mycket, så är det ju typ bilder av rosor och sånt som har liksom skickat till mig genom årtionden. Liksom. Ja. Du har verkligen, jag associerar
vackra blommor.
Ja, och jag associerar det väldigt starkt till dig. Så då kände jag att så jag har valt ut några som kanske skulle kunna vara kul för dig i samband med att du ändå har en relativt liksom oplanterad trädgård.
Ja, precis. Så rosor finns det två böcker om till och med.
Ah.
Finns det en som heter Stora trädgårdsboken. Och Lena Månsson har skrivit en bok som heter 153 perenner. Ah. Mycket specifikt antal.
Men den var lite gullig. Den är liksom 90-tal.
Det är trevligt. Och så här. Ja, alltså, det här var jätteroligt. Jag blev mycket glad. Ah. Den här ska jag hålla på med. Sen är jag ju lite orolig för just rosor. Att de kommer ju djuren.
Ah.
Och tänker vilken kul mat du har till oss. Men jag kan också ta tag i kanske att hänga in lite och sådär.
Ja, och sen beror det lite på också, tänker jag, vilken typ av rosor man har. Jag tänker att alla rosor äts inte upp. Vi har ju mycket rådjur här och har rosor, liksom.
Mm.
Så att det är inte så att vi... Men det är kanske lite mer tråkigare sorter kanske, men man kan ändå börja.
Man kan försöka.
Man kan börja, ja. Och sen så kanske det finns något annat och perenner är kul och sådär. Jag tror, de äter inte alla blommor heller.
Mm.
Utan det är vissa blommor de undviker.
Mm.
Jag vet inte om det står någonting om dem. Jag tyckte det var lite kul.
Jag har gräslök som är den enda växten hittills som de inte
har.
De andra växterna som har sådana här som rådjur inte äter har en bock flera gånger bara sparkat upp. Liksom, och så att de ligger så här i, och även ljung och sånt där.
Oj.
Så att de bara ligger på gräsmattan. Aha. Och sen går han. Det är lite grann som ett statement.
Ja.
Men vi får se.
Kanske att vi får hänga in.
Det har ju varit lite jakt och sådär. Så vi får se. Eller hänga in. Om det är något man är rädd om så ska man nog hänga in.
Ja.
Man blir ju alltid ledsen när de
äter upp. Men jag tänkte i alla fall att du kunde känna dig lite mer inspirerad.
Ja, mycket trevligt. Och jag har ju också en altan jag kan ha saker på.
Mm.
Den har de ännu inte gått på i alla fall.
Nej, det är bra.
Jaha, Elias då? Har du något på din lista?
Ja, jag har väl... dels så håller jag ju på med C-uppsats just nu, så det är mycket, mycket akademiskt att läsa. Så jag valde ut en av de mer träliga som jag håller på att ta mig igenom, nämligen Manufacturing Consent av Edward Herman och Noam Chomsky.
Mm-hmm.
Och det är... Jag håller på att läsa den för... jag tar från narrativ formation och idén om hur man bygger och skapar narrativ i just tidningar, vilket är det han håller på att skriva om. Men ja, det är lite träligt. Men jag ska relatera till militärhistoria som det som jag håller på att skriva om och hur Jom Kippur-kriget täcktes i svenska dagstidningar. Så det är, ja. men eftersom vi också har pratat om det här fantasy-avsnittet så började jag också läsa om Fellowship of the Ring.
Mm.
Så jag har de polerna, antingen den träliga akademiska eller det lockande Sagan om ringen. Så jag har varit lite delad i mitt läsande. Och det är mer akademiska saker än sådana.
Mm.
Ja. Det är ju intressant det där med när man ska relatera de akademiska sakerna till det väldigt intensiva C-uppsatsgrejen, och sen så tar vi ett avbrott här mitt i och så ska vi istället prata om roliga fantasyböcker mitt i och fantasy som ämne. Så
ja.
Ser fram emot det.
Skönt, det är bra med paus när man skriver något som liksom verkligen tar energi.
Ja.
Jag tror att det är jättebra. Jag höll på så igår. Jag gjorde en fältstudie och läste klart i viss panik första boken i Sagan om ringen. Och det blev väldigt bra, liksom, ett bra tempo på den dagen. Liksom.
Och balans kanske.
Ja, jätteskönt var det. Kom jag tillbaka så här, hade de varit i någon djup skog liksom, så bara så här, just det där kan jag skriva nu i min uppsats.
Liksom. Mm.
Perfekt, jag tror det är bra.
Mm.
Ja.
Det är intressant om man tänker på, nu ska vi inte prata om det, nu börjar jag tänka på just den här första, men apropå det här med narrativ och krigshistoria och sådär, så finns det ju ganska mycket teorier kring hur Tolkien skriver in sin upplevelse i första världskriget i de här berättelserna. Det är ju även fall han själv säger då att det inte är så. Men det här får vi prata mer om sen. Jag kände att jag började liksom direkt började fundera på det här med narrativ och hur man skriver, hur man beskriver. För jag tror att det är en sak som vi kanske ska prata lite kanske om just när det gäller fantasy, att det finns en hel del inom vissa till exempel dystopier och så, som i vissa människor säger inte är fantasy.
Jag tycker att ni får börja med att berätta, vad är fantasy för något?
Och jag tror inte att vi riktigt kan säga exakt vad, det är, vad fantasy är. Men vi kan börja prata lite om vår egen berättelse om fantasy. Så jag tänkte att vi börjar där.
Gutenberg Girls. Badum, badada.
Vi två, du och jag Elias, är ju båda stora fantasyfantaster.
Ja.
Varför är vi det? Vill du börja?
Jag har ju fått det till ärvs av min far som började läsa Bilbo när Kai var 6 år gammal och jag var 3 år gammal. Så det är ju liksom den typen av historier som har funnits med. Där det är någon som går på ett äventyr och det är liksom en utmaning och ett gott mål. Och det började ju då med Tolkien och Bilbo, men gick ju över för mig till mytologiska berättelser. Så sen när jag var 5 så började jag med nordisk mytologi och den här fina asken Yggdrasil som jag tog fram, som jag fick, och som liksom, det är ju bilder och fina berättelser, men det är ju fortfarande den här typen av mytologisk, inte jättebarnvänlig berättelse kanske.
Nej.
Terry Pratchett brukar alltid säga, på tal om fantasy-saker, att det är, barnen är alltid jätteglada över ju mer mod och lik och hemskheter det är i berättelserna, men man gör barnvänliga varianter av berättelser för att de som läser det för barnen ska tycka det är skönare, inte för barnen själv. Så,
nej.
Det har väl varit en grej att den typen av mer råa och äventyrliga berättelser började med Bilbo, gick över till mytologiska saker. Några år senare så blev det grekisk mytologi efter jag har lärt mig den nordiska. Och så, sen så kom jag ju tillbaka till fantasy. Och under den här mytologiska biten höll också, varje gång som jag åker iväg till far så läser han vidare vid det här laget Sagan om ringen då högt. Och sen när andra personer kom in i familjen så blev det andra böcker efter Sagan om ringen var klart. Så det har alltid varit liksom en familjegrej att jag läser högt, och samtidigt så har jag liksom försvunnit iväg med myter och saker som, inte för att spoila, men senare kommer vi prata om vad fantasy är, och jag menar ju till viss del att även de här grekiska myterna och saker är det. Men,
ja, men det håller jag med
om. Du kan berätta lite om...
Nej, men jag tänkte bara, jag skulle säga då, att jag tänker att det här som du säger nu om det är nog väldigt viktigt att säga att det har varit i vår familj. Vi ingår ju i samma familj. I vår familj så har det varit väldigt viktigt med högläsning.
Mm.
Och det är någonting som du och jag, Anna, har pratat om lite, det här med högläsning. Och jag har liksom försökt att säga att det är väldigt viktigt och bra och så. Men jag tror att det är någonting som är på tillbakagång hos barn och hos deras föräldrar. Och att man kanske läser någon liten bok när de är mindre och ska gå och sova och sådär. Medan den här typen av högläsning som vi pratar om nu, det är ju när man är mycket större. Och kanske inte nödvändigtvis bara när man ska gå och lägga sig. Vi hade högläsning när vi gick och la oss. Men vi hade också högläsning på tunnelbanan till exempel.
När man gick till parken.
När man tog med sig när vi var och badade. Och så kunde vi ha paus liksom, och då hade vi högläsning. Så att den typen av högläsning upplever inte jag på samma sätt nu. Och jag ser inte det heller på samma sätt när jag möter personer som är lite, lite äldre.
Men man såg det inte jättemycket förutom just oss där vi... Där
nej, men jag tror att det finns i liksom när man lyssnar på någon annan som läser, att det finns någonting som gör alla berättelser lite mer sagolika. Alla berättelser blir lite mer... Jag tänkte bara skulle nämna det. Jag tror att jag vill verkligen peppa dem som har barn och lyssnar på den här podden att försöka kanske med någonting.
Ja.
Eller börja läsa för, alltså man kan läsa, vi skulle kunna läsa för varandra liksom.
Ja,
eller man kan läsa med sin partner eller med en kompis. Alltså så att det måste inte vara, för jag tycker det är mysigt att läsa högt.
Det är
faktiskt med en annan vuxen människa ibland.
Ja, absolut. Och Mats vi brukar skoja om att Mats är min man eller, och din pappa är det. Men han vi har ju pratat mycket om det, att han ibland läste, det finns en särskilt trädras, eller man ska säga trädfolk, som heter Enter i den här boken, som vi pratade om när Sagan om ringen. Och där, de är väldigt stora och pratar väldigt långsamt. Och då pratade, kommer du ihåg det här?
Ja, jag
pratade mycket det. Om det här, att ni kunde liksom typ, han somnade under tiden som han läste, för ja. Han läste så långsamt. Så han liksom,
Det kan ju bli en ny podd, en sån här
avslappningspodd. Ja, ja, verkligen.
Vi läser tills vi somnar och de som lyssnar somnar också.
Ja,
nej, men jag tror att det är just det här att det var inte bara högläsning som är att man läser vad det står, utan det blir att man läser i karaktärernas röster och att han liksom levde in sig i det här långsamma trädbiten.
Ja.
Men jag tror även att det är värt att säga, även om du inte har någon att läsa till, så högläsning kan vara bra bara för sig själv.
Mm.
Nu, jag är ju lite lagom ADHD person och så, men för mig så kan det hjälpa väldigt mycket att läsa högt.
Just det.
Jämfört med om jag bara läser. Så det kan hjälpa mig att ta in bättre, och det kan vara kul att läsa upp i röster även för sig själv, kan jag säga. men ja, det är definitivt högläsning. Jag är ju inne på det här med ljudböcker också. Jag tycker det är kul.
Ja.
Men
det, och det kan ju vara helt fantastiskt, verkligen. Nej, men jag, då ska vi se här nu. Varför har vi fastnat i fantasy och hur började vi med fantasy? Ja, men, jag började med fantasy för att jag var förkyld och hade fått fantasy av min far. Min pappa har gett mig böcker genom hela mitt liv. Och det har även min mamma gjort och min mormor. Alltså det har figurerat böcker i familjen hela tiden. Men min pappa är den som har varit mer fantasy och sådär. Min mormor gav mig alltid bland tomtar och troll. Hon var så, jobbade lite inom det. Och då i alla fall så var det så att hon gav mig det. Så jag är uppvuxen med sagor. Absolut. Och det har vi pratat om. Vi har ju två avsnitt om barn den läsning som vi hade när vi var små. Och jag tror att jag nämnde då att jag en gång var förkyld och såg en bok som heter Övärlden av Ursula Le Guin. En stor, hon är klassisk fantasyförfattarinna som har skrivit väldigt coola och väldigt välskrivna böcker. Och jag började helt enkelt läsa den och då var jag fast. Och sen efter det, då hade inte vi jättemycket fantasy hemma, som jag upplevde som fantasy då. Men pappa hade ju Sagan om ringen. Och då sa han, ja men börja, du kan läsa den, den är lite mer tung kanske. Han var väl lite orolig att jag skulle tycka att det var för tung. Det gjorde jag verkligen inte, jag tyckte jättemycket om den.
Mm.
Och så slukade den med hull och hår alla tre veckor på en gång och sådär. Men då sa han, kom ihåg att han sa såhär, men du behöver inte läsa förordet om hoberna. Eller det heter hober då, det är alltså hobbitar. Om hobbitar och hur de är och sådär, det kan du hoppa över om du vill. Men jag tyckte då att det var ganska kul. Och roligt och så att jag började med det.
Men sen så är små hobbitar.
Va?
De är väldigt små.
Ja, det är en grej.
Ja. De är så otroligt små. Så
de är korta men breda.
Ja, mellan 60 centimeter och en meter.
Ja, de är små.
Det är inte så som jag föreställt mig när jag sett filmerna.
Nej.
De är så små.
Nej.
Det tycker jag var roligt.
Ja.
Det väckte mitt intresse i just i det där kapitlet som du faktiskt också sa till mig att jag kunde hoppa.
Ja, precis. Mm. Jag berättade ju om att det går att göra det. Om man känner att man tycker att det är för långt och sådär. Men hur som helst, jag började med det och sen så liksom bara flög det på. Jag har också ägnat mig mycket åt mytologier. Kan mycket kring mytologier och tyckte att det var väldigt roligt. Och sen har jag egentligen bara läst på. Och sen tycker jag som att väldigt många sagor är fantasy. Så det är ju liksom, vi har pratat till exempel om Maria Gripe och Skuggserien till exempel. Det tycker jag är fantasy. Det är fantasy. Sen kan man tycka att det är saga eller att det bara är barnböcker och att det inte är det. Men jag tycker att det är fantasy.
Men hur kommer det sig att du fastnade då? För det var ju...
Jag vet inte, jag tror att det var det här att vi liksom, ja men jag började med Ursula, det var den där övärlden. Och sen bara, gud vad kul det är att läsa om saker och ting som inte är jättenära mig själv. Jag behöver inte väldigt nära. Utan jag vill gärna ha det.
Är en av de stora fördelarna, det är att det är en eskapism och det är en annan värld.
Mm.
Det behöver inte vara en annan värld, men även om det är vår värld så är det ju det här fantasielementet är med. Så till viss del är det en annan värld, även när det är vår värld.
Ja.
Men det här att en massa olika berättelser kan spela ut sig, och när världen kan formas för berättelsen så kan man helt plötsligt ha en massa andra stories i den här världen. Så jag tror att det är dels eskapismen och dels att världsformande tillåter annan typ av berättelse.
Mm.
Plus att det är roligt då. Lära sig alla de olika sakerna och det här att som du var inne på, så här fungerar magin i den här världen, så här fungerar magin i den här världen och
jo, men
sådana precis. Saker. Jag tror att det är de två grenarna, eskapismen och att världen i sig formas till någonting som passar för berättelsen.
Ja, och jag tror just när det gäller just läsande för mig, så har det nog varit också så att när jag läser alla böcker jag läser egentligen, om jag på något sätt tycker om den, då är det väldigt mycket att jag är inne i en så egen liten bubbla. Det gör verkligen så mycket. Det tar bort alla krav, all stress, allting. Jag läser och jag har tid att läsa. Och jag får vara i den där världen. Och jag tror att du har rätt i det där. Att man får en egen, helt egen värld. Det amplifierades. Det blev mer så när jag läste fantasyn. Och jag tror att jag tror absolut att du har rätt i det här, Elias, för min del i alla fall, att det var en del av det. Alltså, jag läser, i sig är det en bubbla. I sig är det liksom, wow, jag får använda min fantasi, jag kan se det här framför mig. Trots att det bara är ord på en
men det är liksom, sida. Miljöerna för er är liksom en stor behållning. För mig som inte gillar fantasy så är det det som stör mig. Just det där du sa, att det är liksom inte... Ja, men det är liksom helt... Det kan hända vad som helst, liksom.
Fast det är inte riktigt sant, för att det som kan hända, det är ju det som har stärkts i världen. För det finns fantasy där, ja, men vad som helst kan hända och det kan vara absurt, liksom.
Precis, man går med på det för det finns liksom regler i den här världen som exakt. Man blir inbjuden i. Liksom.
Ja, och det är ju upprätthållandet av den liksom verisimilitude, heter det på engelska, nu kommer jag inte ihåg. Men alltså den här sekundära världen och dess regler och att man arbetar sig i den. Så det är inte vad som helst som kan hända. Men andra saker kan hända än i vår värld. Liksom.
Mm.
Sen hade jag en till tanke som jag kom på, och det är det här att jag tänker på det precis som metal. Metal är en musikgenre där man kan göra vad som helst i. Och det finns 99 miljoner olika typer av metalmusik. Och detsamma är sant med fantasy. Speciellt om man är lika liberal hur jag är med vad man definierar som fantasy. Så när liksom myter eller fabler eller allting också är fantasy, då kan man verkligen skapa liksom vad som helst i fantasy-genren. Medan man fortfarande har elgitarren och trummorna. liksom, som man älskar så mycket.
Någonstans, där kan vi, om vi börjar med att diskutera så här, vad är egentligen fantasy och så, då kanske man ska börja i det att pusselbiten eller byggklossarna eller vad man nu kallar det, de måste vara tillräckligt nära vår verklighet för att vi ska kunna förstå dem. Och om de är väldigt långt ifrån vår egen verklighet, då måste man ha karaktärer som är tillräckligt lika oss. Någonstans måste man börja i det finns någonting som är likt. Och sen så kan det explodera. Så det finns ju ändå någon typ av grund, tänker jag i alla fall, i all typ av fantasy som måste vara lik. Det måste vara någonting. Och är det inte liksom, ja, och sådär. Och vi kan ha en liksom diskussion, tänker jag nu, om vad egentligen fantasy är. För vi började diskutera, vad är fantasy? Är till exempel, jag kan ta lite frågor här. Och så kör vi. Men till exempel, sagor och fabler, är det fantasy? Tycker du det?
Jag tycker det. Jag tycker att The Suicide Seven är fantasy.
Ja.
Och jag tycker att
Alice i Underlandet.
Alice i Underlandet är fantasy, ja. Det tycker jag.
Mm. Ja, och anledningen till att jag tar upp de här sakerna är det för att jag tänker att där skiljer du
sånt
oss.
Som jag tycker
vi,
om.
Vi skiljer.
Ja.
Ja. Ja, men du kan inte tänka allt jag inte tycker om är fantasy och därför är inget jag tycker om fantasy.
Nej, men jag tänkte men just alltså, det var roligt att du tog upp den för det är ju en av mina favoritböcker och ja, jag älskar även sagor. Men för mig handlar inte det om miljöerna eller för mig handlar sagor för mig är att det handlar om en slags moral.
Mm.
Ja.
Så att, och det är det som jag alltid tycker är intressant. Och, och jag tycker, jag älskar också myter.
Mm.
Och det här har vi pratat om en gång. Ja. Jag har berättat för dig om att en sak som jag inte gillade med högstadiet var att de aldrig förstod riktigt. De läste på ytan, alla mina elever som var så 13, 14, 15. Jag försökte med alla mina favoriter, liksom, mytologiska historier.
Ja.
Och berättade om Achilles, hur Achilles, varför han har en häl som är liksom, han är inte osårbar.
Nej.
Eller han är det förutom i hälen. Och då sa mina elever så här, och jag tycker att det är en sån fantastisk moral i det som man kan fundera på. Som säger något om oss som människor. Men då säger de så här, men varför höll inte den här elvan eller gudinnan bara Achilles i den andra hälen och doppade ner honom igen i den här odödliga floden? Och då kände jag mig matt bara. Mm. Men de är ju kanske mer, vilken spännande historia och inne i miljön och så. Jag tänker bara på, vad betyder det här?
Mm.
Liksom. Så att jag tror att det är därför som jag tycker om sagor och Alice i Underlandet.
Just det.
För jag tolkar allting hela tiden, det är det jag tycker är roligt.
Ah.
Jag är inte så inne i att vara i de här världarna, det är typ läser jag lite fort förbi. Liksom.
Just det.
Mm.
Och sen är jag så här, aha, men Alice har drunknat sina egna tårar, gud vad spännande. Det ska jag sitta och fundera på någon stund.
Men det är det jag tror, jag tror att där tror jag också att det, du sätter fingret på vad du känner kring det. Och jag tror att det är viktigt, för att jag tror att det är många som kanske tänker att de inte gillar fantasy som känner just de här sakerna. Att de, det är någonting i fantasy berättelsen som de saknar, som de egentligen vill ha i sin läsning, till exempel. Alltså, om det nu är en moralisk fundering eller så. Men jag tänkte till exempel att om man tittar på Sagan om ringen, att det är massa människor som är, de måste verkligen välja väg. Snacka om moraliska val. Alltså jag tror att det är jätteviktiga delar i Sagan om ringen. Sen så är det, finns det andra saker också som kanske är lite mer dolda. Som också är val av till exempel författaren. Alltså hur man beskriver vissa världar eller vissa land till exempel. Mm. Och så, och vad de representerar för någonting och så. Och det tycker jag är någonting som återkommer i fantasy överlag. Men till exempel så finns det en annan, om vi hoppar över några av de här som står här. Men till exempel så är det så att jag diskuterade om, och det, jag nämnde det lite om, jag diskuterade det här med dystopier. Om det är fantasy eller om det är SF.
Mm.
Alltså science fiction. Och sen var det också diskussionen, du och jag diskuterade lite tidigare om science fiction också är fantasy.
Jag tycker ju, som vi kommer fram till, jag tycker att allt är fantasy egentligen. Så jag tycker ju science fiction är oftast fantasy.
Ja.
Men dystopier, jag tänker mig snarare att dystopier är som ett tema eller en tag man kan lägga på en annan berättelse. Liksom, att den här berättelsen sker i en dystopisk värld och det är ledsamma saker som händer och allt suger. Då är det en dystopi.
Det är ändå typ vår värld är en dystopi, tänker jag. Alltså, det kan inte
men det finns dystopier inom fantasyvärlden också. Alltså som är väldigt världar som är väldigt olika oss.
Men då kommer vi tillbaka till det här att man kan göra allt inom fantasy. Paraplyet.
Exakt. Men det är fortfarande en diskussion. Jag tänker att väldigt ofta dystopier ändå kan få oss att tänka på vår egen värld utifrån ett till exempel etiska perspektiv eller så. Alltså vad är det för någonting vi önskar i vår värld? Vad är det för någonting? Och nu pratar vi inte bara om utopien. Att vi vill till en utopi. Det finns kanske inte riktigt, men vi vet åt vilket håll vi vill. Och kanske att de här mörkare världarna som beskrivs är någonting som vi inte vill ha. Och hur gör vi det och sådär. Ja. Och jag tycker att det finns mycket i fantasygenren som matchar det. Liksom. Ja.
Jag tycker dock att om det är fantasy, då är det på något någon som på något sätt någon som går emot den här världen och som vill ändra det, eller som liksom är en person som arbetar inom ramarna för det här men som egentligen vill ändra. Vissa skulle ju säga att The Witcher är en dystopi till exempel.
Witcher är ett spel och en bok. Och
ja, det börjar som fantasy-romaner.
Ja.
Och
är nu en tv-serie också.
Ja, precis. Det kom ju faktiskt ut på Netflix.
Jag försöker att tänka att man inte alltid vet vad det här
alla
är.
Alla har inte läst alla grejerna. Men det är i alla fall ja, men, det låter lite överdrivet att kalla det en dystopisk omvändning, men det är väldigt mycket av de klassiska tropesarna i en mer negativ värld där ja, men, de är utvalda monsterjägare, men de är det på ett sätt som är liksom, man tar en bunt barn och torterar dem och muterar dem så att de får liksom magiska krafter istället för att det är så här: du är utvald av Gud, så det var en bunt trollkarlar som valde och muterade dig. Och ja, men det finns djinns och andar, men det är inte så trevligt när man väl faktiskt träffar på dem och så. Så där är ju väldigt mycket av sakerna i en dystopisk spegel, om man vill använda den termen. Och det tror jag är en av de positiva sakerna med fantasy, att man kan liksom lägga andra idéer i en ny miljö.
Men om vi tittar på först, nu ska vi prata mer om boken som vi har läst. Vi ska prata lite om första boken i Sagan om ringen-trilogin. Vid ett annat tillfälle, i ett annat avsnitt. Men där finns det finns ju de här frågorna, val som de, men även i första boken, så tvingas människor fatta val beroende på var de kommer ifrån. Och det tycker jag är väldigt likt det. Det är, bara, det är kanske inte lika poetiskt skrivet som att Alice drunknar i tårar. Men det är fortfarande en väldigt konkret, att man måste fatta val utifrån, som kan vara ganska hemska. Om man gör det utifrån sin eget perspektiv. Precis som vi gör i våra vardagliga liv. Vi vanliga människor som inte lever i någon fantasyvärld. Och det är väldigt långt ifrån. Men det är väldigt likt vad vi är utsatt för också.
Vi kommer väl kunna, jag har ju såklart lyckats psykologisera några saker.
Ja, och det är bra. Och det kommer vi, det hoppas jag att vi ska kunna prata om.
Men kan inte jag få frågan så, som jag är nyfiken på när ni berättar om vad fantasy är? Finns det någon så här, att liksom fantasyböcker brukar sluta lyckligt? Finns det någon sån trop att så här, det är som, då tänker jag lite som på sagor, att sagor slutar ju oftast ändå med att hjälten vinner. Liksom. Är fantasy också så?
De flesta skulle jag säga gör det. Men det är inte ett krav för att det ska vara fantasy. Men det är definitivt så att i de flesta fall så oftast finns det någon som är utvald på något sätt. Någon som går upp emot ondska och som till slut klår den ondskan och så blir den kung eller liksom på något sätt upphöjs och så blir det positivt. Så är det ju i mycket av fantasyn, men jag skulle inte säga att det är ett krav.
Jag tänkte också på liksom med dystopier, att de behöver ju inte nödvändigtvis sluta lyckligt.
Nej, definitivt.
Och väldigt också, det kan vara ganska öppet också vad som händer.
Ja, exakt.
Och så kan det också vara i fantasyvärlden. Det finns ju också flera relativt moderna försök att använda just den här känslan av att, och där finns till exempel Brandon Sandersons bok om, som jag har pratat om förut, det är typ där man börjar med att man försöker att slå, där den onda kraften så att säga, de har redan vunnit. Det börjar med, första boken handlar om att de har vunnit. Det är som att i den här Sagan om ringen så har ringen inte förstörts, utan den har kommit tillbaka till Sauron, som är den onda makten i Sagan om ringen. Det är ingen spoiler. Och sen så liksom tänker jag att den börjar i alla fall så. Och sen så är det då, vad händer sen då om man klarar sig? Hur bygger vi ett samhälle? Och så det finns absolut berättelser på många olika plan som utforskar andra saker, skulle jag säga, än det traditionella.
Men,
och sen är det finns ju väldigt mycket i fantasy, vill jag säga också, att det finns, som du var inne på lite när du introducerade, att det finns ju väldigt mycket mörker i fantasy. Mm. I fantasygenren så finns det enormt mörker och mänskligt lidande och sånt där.
Ja.
Som på väldigt sätt, väldigt fram, som jag tycker i alla fall är framträdande. Håller du med om det?
Jo, nej, men det håller jag med om. Och däremot så, bara för att vara tydlig, Anna, du har ju sett på filmerna och så det är inte så att vi spoilar även om vi pratar nej. Lite om slutet. För jag tycker dels att Tolkien har med sensmoral som vi pratade om, nämligen nivå ett, eller om man ska säga, är även om du är en väldigt liten individ så kan du påverka saker väldigt positivt då.
Mm.
Det är liksom att gå
in i en stor roll i någonting viktigt.
Ja, liksom. Och det handlar om att välja den goda saken liksom, så kan man komma framåt. Men för att ta det tillbaka till det här, är det ofta ett positivt slut?
Mm.
För det är ju någonting som är väldigt debatterat i just Sagan om ringen, där Frodo blir ju i den här första boken huggen av ett förtrollat eller förbannat svärd. Mm. Ett morgon.
Ja, det är någon, någon liten flisa som ska in mot hans hjärta och förgifta honom.
Precis, och det hade ju gjort honom till en vålnad, precis som just de andra ringvålnaderna.
Fast svagare än dem.
Ja, men han överlever det här och han lyckas ju och förstöra ringen till slut och så kommer han hem. Men han mår aldrig riktigt bra och hans sår gör ju ont tills han tar sig vidare till alvernas då. Mm. Efterliv eller vad man ska
kalla det. En plats i efterlivet kan man säga. Eller?
Ja, alltså
ja, det behöver vi inte gå in på.
Det är komplicerat, men han åker i alla fall iväg och inte riktigt lever lycklig i alla sina dagar, men han är där borta i alla fall. Men
han har det bättre där.
Trygg liksom, i alla fall.
Men han lever ju med rent såret. Sett är det, bara, det är det som är grejen.
Ja, men rent tekniskt sett
är han
är ärrad av sin erfarenhet. Mm. Och det är aldrig ett riktigt positivt slut.
Nej.
Liksom, utan han,
han träffar inte en hobbitprinsessa och får 17 barn och lever lyckliga i sina dagar.
Nej.
Det är lite mer liksom krångligt. Ja. Också.
Ja, och den som tidigare har burit ringen är ju Bilbo till exempel. Han är ju också väldigt, väldigt ärrad av det.
Ja.
Och i början av boken så firar man ju hans 111 år.
Mm.
Och han, det är ju gammalt alltså. Och så. Och det är också
att ringen det är gammalt även för att vara hobbit.
Ja. Och det är på grund av ringen. Och sen när han då lämnar ifrån sig ringen så blir han också mycket, mycket, mycket äldre. Väldigt, väldigt mycket snabbare.
Mm.
Och det är också någonting som jag tänker att om man
har sålt sin själ.
Ja, och om man tänker på de här sakerna som att om man tänker på de här prövningarna som bilder av någonting som vi själva skulle kunna gå igenom, så är det klart att det är väldigt nära saker som vi skulle själva, alltså vi blir ju ärrade av olika händelser i våra liv och de kan påverka jättemycket. Om man har varit med om ett fruktansvärt världskrig till exempel, så är det klart att det påverkar hur man mår. Och det är inte säkert att man alltid klarar av alla saker i sina liv och liksom sådär. Och då kan det vara det kan också vara en bild.
Ja.
Men det är också hur många ska man det finns mycket kring det där.
Men i alla fall så det finns en trope som är att de lever lyckliga alla sina dagar, att det är det här sagor liksom. Mm. Man lyckades med sitt quest och sen är det positivt. Just men det. Inte ens i liksom grunden för modern fantasy som är Tolkien är det något som liksom etableras och är alla är alltid glada. Mm. Utan jag skulle definitivt säga att den här mörka delen som du var inne på finns i fantasyböcker och även om det finns de som är alla blev glada till slut, så ofta i fantasy så är det ju huvudkaraktärer som dör och det är ofta brödraskap och folk försvinner eller moderna har ju ofta många points of views och då kan det vara så att även point of view-karaktär dör liksom. Och för dem är det ju definitivt inte lyckliga slut liksom. Tyvärr så det är väl ett svar jag kan svara varje gång som du ställer frågan, men det skiljer sig väldigt mycket från fantasybok till fantasybok. Men ja, Det är en av tropsen.
Men det skiljer i alla fall fantasy från genren saga då, kan man ändå tänka.
Ja, precis.
Ja, men...
Just på det, alltså hur slutet.
Ja, men jag tänker på sagor och myter och berättelser som lite liknande saker. Det är liksom den typen av historia som du kan berätta för en annan person och de kan också få del. Man måste inte ha det nedskrivet liksom, om det är en saga eller en berättelse. Mm. Utan du kan berätta vidare den här myten oavsett om det är Apollo eller om det är Balder som blir odödlig för att dens mamma vill skydda den från världens ondska.
Mm.
Och till slut så dör den för att den har en stor nackdel. Så de här berättelserna liksom lever vidare och kan berättas om och så.
Mm.
Och det tänker jag mer som temat än amen, alla blir glada till slut. Liksom. Mm. För i de myterna, då är det ju definitivt så. Det slutar ofta med att allt går åt helvete. Ja, du försökte vara odödlig. Ja, världen låter inte vara odödlig. Men
myter är kanske moralen ännu viktigare än i sagan.
Mm. Ja.
Men om man tänker på liksom Disney-versionerna av sagor, så slutar de ju glatt. Liksom.
Ofta, ja.
Mm. Nej, men det gör vi nästan alltid. Jag tänker till exempel, det klassiska exemplet är ju att de gjorde om Lilla Sjöjungfrun till någonting som slutar lyckligt. Men just i det. Den ursprungliga H.C. Andersson-sagan så är det ju absolut inte en lycklig saga. Utan det är något fruktansvärt som händer.
Men slutar Lejonkungen lyckligt?
Jag tänker att Lejonkungen är väldigt bra exempel på när det inte alltid är så lyckligt i. Men hela Bambi börjar ju med att Bambis mamma blir skjuten. Liksom.
Mm.
Jag tänker att det finns ganska mycket mörker. Och vadå? Alla de här sagorna, alla ursprungliga berättelser egentligen är ju, baseras ju ändå på någonting.
Lejonkungen, precis som Hamlet, är ju, by the way, definitivt fantasy. Det kommer andar av pärlen som säger du är utvald att göra de här sakerna och du måste rädda kungariket och så. Ja. Klassisk fantasy.
Ja. Vi ber om ursäkt över ljudet som låter någon som håller på att lägga in ved i kaminen här.
Nej, men det hörs inte.
Det är bara mysigt.
Ja, det hörs jättemycket, men det gör jag inte. Det är jättefint. Jag tänkte bara säga också om det här om att en grej som jag tycker är intressant med fantasy som jag tycker om mycket, det är till exempel att jag gillar ju till exempel historia och hur det var förr och sådär. Och det attraheras jag av i fantasygenre som ofta har en annan typ av värld som är lite mer lik kanske medeltiden som vi upplever än nu. Det är någonstans, alltså att det finns någonting i, jag gillar det här att man inte, att det inte finns några enkla och snabba lösningar som mobiltelefoner eller liksom sådana där grejer. Det är något som jag ofta uppskattar.
Finns det inte i Sagan om ringen heller? Nej. Bara, vart är Gandalf? Nej, vi vet inte.
Nej, men vi kan väl ringa honom?
Vänta, ja.
Ja, nej, men det är ju något som återkommer. Att de vet inte riktigt var han är. Han skulle ha varit här och så är han inte där.
Men det finns någonting i det som jag gillar väldigt mycket. Och jag tror att det gäller även andra böcker. Och andra berättelser.
Jag ställde en fråga om Romeo och Julia. Som är på medeltiden. Mm. Till mina elever. Att så här, vad tror ni hade hänt om Romeo hade haft en mobiltelefon. För han får ju inte det här viktiga meddelandet. Nej. Att Julia är låtsas död. Och just kommer det. Vakna och leva lycklig med honom.
Mm.
Utan han tror att hon är död. Och så tar han självmord. Och hon tar också självmord. Och då sa en elev mycket snabbt. Så här, nej, men Romeo, han är en sån där kille som inte svarar på sms. Och inte kollar så ofta.
Mm.
Mycket roligt tycker jag.
Ja, det är absolut.
Jag tror det är en bra analys.
Jag tror också det. Och det gav mig en helt ny bild av Romeo faktiskt. Så, så jag läste om allt igen och tänkte att han är sån. Han väldigt är sån i nuet, lite lätt distraherad.
De är så otroligt unga och liksom är så väldigt
blind. Nej, det är otroligt roligt när man, alltså bara att leka med den tanken, tänker jag, om de hade haft en mobil.
Den hade varit urladdad, man hade inte laddat den ordentligt.
Nej, exakt. Den hade, eller glömt den någonstans.
Nej, den gick sönder här nu. Jag gillar i alla fall det, och det är någonting som jag gillar väldigt mycket i fantasyn. Ofta är det så. Och det är klart att det finns fruktansvärda saker och sådär. Men det finns ändå, när man tar bort delar av det bekvämligheten, så kan det ibland bli ganska bra.
Mm. Ja. Det är intressant, för jag älskar ju en urban fantasy som jag var. genren som är fantasy fast i vår värld idag. Mm. Brukar man kalla för urban fantasy.
Mm.
Och då älskar jag en serie av författaren Jim Butcher. Det är The Dresden Files som är en... Mm. Ja, det börjar med att han är en ung privatdetektiv trollkarl.
Okay.
Som lever i Chicago och löser diverse små brott, och så måste han hantera då vår värld respektive den magiska världen, och man vill inte att vår värld ska få reda på fel saker samtidigt som den magiska världen har massa regler som han måste följa, eller så går det dåligt för honom och så. Men där så har han löst hela det problemet med att i varje historisk era så har magikerna någon form av aura som visar att de är magiker. Så under medeltiden så har de stora vårtor och svarta katter reagerar på dem och sådana saker. Men i dagens era så är det teknologi som liksom reagerar på dem och som inte riktigt fungerar när de är i närheten. Och om de blir riktigt arg då kan till och med lamporna i närheten explodera och så. Så han har löst det här med mobiltelefoner, det är ett problem. Det här vill vi inte ha i våra berättelser, för det fixar för mycket.
Det har jag faktiskt läst flera böcker där typ vampyrer kan inte röra vid mobiltelefoner. Det är som så här författarens snabbt.
Way out liksom.
Ja, jag ska precis säga också att den här Dresden Files inte är en av mina favoriter. Elias har försökt få mig att läsa den flera gånger. Och tyvärr har jag liksom inte fastnat riktigt. Men en annan urban fantasy som jag tänkte jag skulle nämna är The Mortal Instruments av Cassandra Clare. Det är ju young adult och det är urban setting. Och det handlar om en ung kvinna som börjar se saker som inte andra ser. Och då kan man säga att hon dras in i liksom en skuggvärld eller en egen värld som hon inte visste eller inte trodde skulle finnas. Och den är ganska det är mycket äventyr, och om man gillar kärlek och lite så urban fantasy och sådär. Och så står det så här, trigger är också om man inte förstår sig på änglar och demoner. Unga karaktärer är det ju mycket i. Så att det är ju lite så här, alltså young adult är ju på sitt eget sätt, så att man får, om man inte gillar det så ska man inte köra det.
Man förstår sig på är väl ingen, det är svårt. Det är svårt att förstå sig på, då menar jag. Du menar att man, om man gillar inte...
Om man inte, alltså det tänker jag är en trigger. Om man inte gillar änglar och demoner, så då ska man inte läsa den.
Ja.
En annan som jag gillar väldigt, väldigt mycket, det är böcker om en bilmekaniker som heter Mercedes. Det är av Patricia Briggs. Ja, det är faktiskt en grej med att hon heter Mercedes. Hon lagar nämligen bara Volkswagen. Och så säger den prylen att hon heter Mercedes.
Ja, okay.
Men i alla fall, den är skriven av Patricia Briggs. Det finns väldigt många böcker. Och de utspelar sig i nutid i USA. Och det är en längre serie, men det är kortare böcker, så det är ganska lätt att läsa. Och i världen finns det många hamnskiftare, alltså typ varulvar och vampyrer och fefolk och sånt. Är det
samma som shapeshifters?
Ja, precis. Hamnskiftare kallas det.
Försökt förklara för mig.
Ja, shapeshifters alltså. Varulvar och vampyrer.
Jag har inte varit öppen med hur mycket jag gillar sånt med mina elever. De har ju glatt skrivit sånt här.
Ja,
och jag har varit öppen och snäll bedömning.
Just det. Ja, det är bra. Men det är bra gjort av dig.
Ja. Det är viktigt som lärare faktiskt.
Alltså man försöker.
Men de lyssnar nog inte på den här podden.
Nej. Men jag vet att jag kommer ihåg att jag pratade om det förut, att jag hade läst någon bok om katter och sånt. Det har jag ju läst bara för att de unga människor som jag har träffat har velat älskat de där böckerna. Och då har jag känt att de älskar de här böckerna. Jag måste försöka och läsa. Ja,
så det har jag också gjort.
Och så har jag verkligen gjort det. Bara läst något. Bara pinat igenom liksom.
Ja, så att de är inne i deras värld lite grann.
Nej. Och jag tänkte säga också, det kanske, nu har jag börjat redan med mina rekommendationer och så här nu. Mm. Kan jag säga lite så här för de som lyssnar. Men en av saker som jag tänkte säga faktiskt, det är viktigt att man kommer ihåg att det finns en del svårigheter. Det finns några saker som jag tänkte jag ska säga. Dålig fantasy. Läs inte klart om du inte gillar boken. Det finns skitdåligt skrivna
böcker. Förutom om det är Sagan om ringen. Det är
annat som ska läsa. Sagan om ringen, man kan säga mycket om den, men den är inte dåligt skriven. Det är välskrivna, välskrivna böcker. Så det finns inte, men det finns dåligt skriven fantasy.
Mm.
Om man då dessutom inte gillar genren, då är det ingen idé att försöka. Det finns exempel på det här. Jag har läst någon som jag kunde knappt läsa igen, och det var också om änglar. Usch, den var hemskt. Jag kommer inte ens ihåg det, jag tänkte säga något om det. Men det finns till exempel böcker som är relativt dåligt skrivna, men som ändå kan vara intressanta för vissa. Och det, där i den genren tycker jag till exempel, och nu håller jag i här nu, finns ju Twilight till exempel. Där tycker jag att det finns en del. Det är inte kanske välskrivet. Sådär.
Sure, men jag skulle
ha... Jag tycker att det är spännande att läsa ändå. Ja,
men precis det skulle jag säga, att det handlar mindre om det liksom, ja, men dåligt eller bra litterärt, utan snarare om de delarna av världen eller det som är annorlunda drar in en eller stöter bort den.
Mm.
Och nu är det så att flera fantasy-grejer kommer stöta bort den.
Ja.
Även om man gillar fantasy jättemycket, så kan det vara så att man inte är jätteintresserad av änglarna och demonerna.
Ja.
Och då behöver man inte göra klart.
Liksom. Ja. Nej, men visst. Jag håller helt med.
Och jag skulle säga det vad gäller andra böcker också. Man
ja, inte såklart. Klart. Gud ja, men du är ju sån som läser tills det är klart.
Ja.
Och där tycker jag är viktigt att man tänker på det.
Man måste inte det.
Man måste inte det här. Och då kommer nu till svårigheterna inom fantasy. Det är ofta väldigt mycket att läsa inom fantasy.
Långt det är ofta många delar. Det känns precis, som en genre.
Det är minst tre böcker ofta. Och nu möts det vanligare med, nu läser jag lite bara, jag har skrivit ner lite. Men att det är säkert typ 5-6 böcker ibland numera.
Mm.
Alltså det är fruktansvärt mycket. Och det är oftast tre. Och det är inte heller säkert att det finns alla delar innan författarna dör. För de håller på hur länge som helst.
Ja.
Och vi har flera sådana exempel. En som jag älskade väldigt, väldigt mycket, som heter Wheel of Time. De har ju börjat nu med, alltså, jag kommer inte ens vad den heter, Drakens återkomst eller något sånt där kanske den heter
på svenska. Jag tror att det är Drakens återkomst på
svenska. Hur som helst, det var Robert Jordan som skrev, och han hann dö innan det var klart. Och de sista tre böckerna, eller två böckerna eller någonting, är då skriven utifrån hans anteckningar. Men han skrev liksom, ja, och det är väldigt vanligt att de här skriver prequels, de här gubbarna, det är ofta gubbar, förlåt. Det ska inte vara hård här nu. Men det gäller också George R.R. Martin som har gjort den här, som håller fortfarande på och skriver på Game of Thrones-serien.
Ja.
Alltså man blir ju trött alltså på att det tar så fruktansvärt lång tid. Vi kommer till flera men Game of Thrones är bra. Vi kan komma in på det där.
Men jag tror att vi kommer tillbaka till det här, att det är att man har definierat och skapat en hel värld. Ah. Och då är det väldigt lockande att fortsätta skriva den världen.
Världen finns liksom.
Ja, precis.
Men jag tror att det är positivt att det finns när man gör en trilogi i den världen och sen kanske man gör en till fast på ett annat ställe eller med andra liksom, karaktärer, snarare än att det är världens längsta grej. Men det är ju å andra sidan tvärtom vad jag gillar. För jag gillar mest det Terry Pratchett. Han har 40 böcker.
Men de har också avslutade.
Och
det är
Butcher. Och han har ju vad vi nu är i. 17 böcker eller någonting. Mm. Nej. Det här är en av de sakerna som jag var inne på. När jag säger fel då får det skäras bort. Men det är en bunt böcker. Och det är många som säger att det är bok 3 eller bok 4. Det är då det blir riktigt bra. Och sen bok 12. Det är då det blir så bra.
Mm. Och det tänker jag att är viktigt att man ska tänka på när det gäller fantasy.
Ja.
Om man känner att liksom, om man inte fastnar, sluta läsa för att det blir för många böcker. Ja. En annan sak som är viktigt är då, det är att det är med prequels och sånt där. Det kan också vara viktigt att tänka på. Och för att ytterligare göra det svårare så kan det också vara...
Vadå, att man inte behöver läsa dem?
Ja, men typ att det helt plötsligt kan vara prequels istället för att avsluta serien.
Mm-hmm.
Så börjar man att berätta för historien. Mm-hmm. Det hände med Robert Jordan.
Om man
och det
ska börja läsa
med
en lång serie, då kan man börja med en av dem som är avslutade.
Mm.
Istället för att börja på en av
just
dem.
Det. Ja, och sen kan man också fundera på att man är medveten om det där när man väljer då. Och för att göra det så är det ganska vanligt då att författare som gör en viss serie, och det här har med det som du var inne på, att man gjort en helt värld. Då finns det vanligt att man gör parallella serier om bifigurer i originalserier. Och då kan det vara ganska svårt, det kan vara kul, man får ju lära känna en intressant som man kanske gillar karaktär. Men det är också lite jobbigt för man ska ha koll på alla de där berättelserna. Och det kan vara svårt att veta vad man ska läsa. Så det kan vara ganska svårt med det kronologiska. Och det är därför jag tänkte vara med Terry Pratchett. Som är en av de som jag tycker att vi ska rekommendera lyssnare. Som kanske är intresserade av att börja med någonting. Jag tycker att man ska läsa Terry Pratchett för att det är så sjukt roligt. Det är väldigt udda, både skrivet och också om man lyssnar. Det är lite udda berättelser, men de är ofta, det finns serier kan man säga, men det är också avslutade berättelser, så jag tycker inte att det är så himla svårt och jobbigt.
Jag skulle att det är så många, att det är en stor skillnad där, för där är det ju så att det är en bunt böcker om samma karaktärer, men det är ju inte en bokserie på samma sätt som Sagan om ringen är, att det är en lång berättelse som spannar tre böcker, utan där är det så att de här karaktärerna finns det sex böcker om. Och varje bok är en berättelse. Liksom. Mm. Och så gör han en ny med samma karaktär. Men det är ju inte alls på samma sätt en serie av liksom 40 böcker där en stor berättelse aldrig avslutas. Utan han gör ju tvärtom. Att han gjorde.
Han är död.
Tyvärr. Men där är ju varje berättelse, ironiskt nog förutom de första två, är liksom självsammanhängande, fristående berättelser. Liksom.
Men det är någonting som jag tänkte på. En annan som jag tänkte, nu, jag har liksom gjort en liten så här lista med saker som jag vill rekommendera.
När du är klar med den så vill jag fråga en till sak om genren. Nej, men kör på din lista.
Nej, men nej, jag har, det är så många. Så att
du, jaha, okej. Okay. Jag kommer aldrig få...
nej, det är så faktiskt. Ja, jag tänkte mest att köra frågorna.
Ställ frågan.
Ja.
Och vad den frågan är, det får ni faktiskt lov att höra i nästa avsnitt. Därför att den här läslistan blev så pass gedigen att det får bli ett eget avsnitt helt enkelt. Så därför så säger vi hej då och vi ses nästa gång. Då kommer alltså del två av avsnitt tema fantasy. Hej då! Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, 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 An